Jesus säger så här i Johannes 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra. Om ni älskar varandra kommer världen att se att ni är mina lärjungar. Det betyder ju att det här med gemenskap och relation är ju ingenting man kan bortse ifrån. Alltså, och nu ska jag berätta en sak för er. När jag jobbade i Tumba för, måste ha varit 81 när vi invigde kyrkan, så tänkte vi så här, nu ska vi verkligen ut på alla gator och vi ska evangelisera. Mm. Så vi köpte in 50 000 ex av Nya Testamentet. Och så sprang vi runt och delade ut dem överallt. Och så tänkte vi när vi hade delat ut alla de där bibeldelarna. Jepp, nu har vi gjort det. Och så tänker jag nu att det är lite, alltså det var ju fint. Det finns ju mycket skräp man får i brevlådan. Så att det gjorde ju ingenting att man fick en bibeldel. Men mig vetligt fick vi ingen respons på alla de där 50 000 biblarna som vi delade ut. Och om ni har lyssnat riktigt noga nu så kanske ni drar några slutsatser. Därför att jag är ganska övertygad om att de här människorna som fick biblarna hade ingen som gestaltade tron för dem. Det kanske finns någon som läste den här bibeln, jag vet inte. Och då hade de förmodligen någon farmor eller mormor eller kusin eller arbetskamrat eller någonting som gjorde att de faktiskt var beredda att läsa den där boken. Men när jag satt på samma expedition 15 år senare så ringer det helt plötsligt i telefonen. Och då är det en tjej som säger, hej, jag heter Kristina. Hej, säger jag. Var kommer du ifrån? Ja, säger hon, jag bor i Umeå. Jaha, och vad kan jag hjälpa dig med, frågar jag då. Då säger hon så här, ja, jag undrar, har ni någon som heter Lotta i er kyrka? Och så talar hon om efternamnet. Och så sa jag, jo, det har vi. Ja, sa hon, jag ville bara berätta att när jag gick på gymnasiet, på Botvidsgymnasiet i Botkyrka, så var Lotta min klasskamrat. Och hon var den första människan som vittnade för mig om vem Jesus är. Och när jag nu har blivit frälst i Frälsningsarmén 15 år senare, så kan jag inte låta bli att tänka på att hon var den första som på något sätt visade mig vad kristen tro är. För hon berättade för mig om Jesus. Och då tänkte jag, precis. Alltså, det finns till och med forskning som visar att om man har haft någon som beskriver för den hur man gör som kristen. Till exempel om barn har sett sina föräldrar be, eller någon mormor eller någon farmor och be, så är det lättare för dem att komma till troen om man aldrig har sett en troende som faktiskt gestalta. Förstår ni vad jag menar när jag säger gestalta? Alltså någon som visar hur det går till att vara en kristen. Så det var ju, det borde jag ha tänkt på. Vi delade ut 50 000 bibeldelar. Alltså jag säger inte att det var bortkastat, men det var lite, ja, men hade det hjälpt då? Ja, det var det du undrar. Nej, men jag tänker bara, det kanske det hade gjort om man blev... Det är därför jag tänker att när man läser Lukas 10 till exempel, då beskriver ju Jesus ett sorts program där han säger så här. Han sänder sina lärjungar ut två och två före sig, står det. Alltså före honom själv. Och så går han och då säger han så här. Ja, så när ni kommer till ett hus så ska ni välsigna det huset. Så ska ni stanna i det huset. Och så ska ni till slut vittna om att Guds rike är nära. Så det är nästan som ett fyrastegsprogram där han beskriver. Börja med att be och välsigna människor. Bli vän med dem. Stanna hos dem. Spring inte från hus till hus utan stanna där. Och sen börjar ni vittna om vad Guds rike är och vad som händer. Är ni med? Alltså det finns... Det är inte bara nys det här liksom, att man behöver få tron beskriven för sig i form av. Det är därför Johannes där i det första vi läste från första Johannes 1 säger att det vi har sett, det vi har hört, det vi har tagit på, säger han, det vittnar vi om. Men att frågan tas upp är ju jobbigt därför att det är en skuldfråga. Och det är egentligen en jättestor diskussion som vi skulle kunna prata länge om. Men grejen är ju också, min erfarenhet är att när man är väldigt ung så tycker man att det är okej med aborter. Men sen så kan man 20 år senare komma in i en process där man faktiskt får det riktigt jobbigt. Och det är ganska vanligt idag att om 20-30 år senare så skriver man böcker eller går till terapeuter eller liksom försöker bearbeta den här skulden som man inte tänkte på när man var 20. Mm, ja, det är en jättesvår fråga. Och snart kommer vi... Ja, vi ska lämna den. Nej, men grejen är... Vi bara avslutar det där. För det är en viktig fråga, men det är inget vi hinner behandla idag. Nej. Men jag vill bara säga så, snart kommer vi in i den frågan, fast i andra änden. Det vill säga, vad gör vi med de gamla som inte längre är produktiva? Så att vi kommer, och då kommer dödshjälpsdebatten in. Så att det finns liksom i båda ändar. Mm. Jo, jag vet inte vad jag sa. Kommer ni ihåg vad jag sa? Hur man frälser människor. Nej. Jag tänker att det är ganska ofta så att man tror att om jag bara delar ut en bok eller skriver en bok kan ju vara jättebra om man finns där. Ja, absolut kanske. Och kanske ännu fler vill ha förbön. Ja, så är det. Nej, men det är faktiskt jätteviktiga frågor ni tar upp. Men jag tänker ofta att vi i kyrkan gör det lätt för oss när vi tänker att om vi bara delar ut en lapp eller vi ger en bibeldel så löser sig den här frågan om att, som du talade om från början, om att man skulle dela ut, vi måste ju ut i världen och på något sätt, Jesus sa ju gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Men jag tänkte att några minuter nu ska vi ägna oss åt det här med vad ska man tänka på när det gäller en gemenskap, alltså hur man får till en gemenskap som Bibeln beskriver på något sätt. Och då tänker jag så här, det är ju alltid viktigt att det finns någon som säger välkommen. Eller hur? Det kan man ju tycka är en jättelarvig grej, men det är ju jätteviktigt att någon säger välkommen in i vår gemenskap. Tänk om ni gick ut här i Nynäshamn och alla vänner ni har som inte tillhör kyrkan och säger till dem, alltså jag skulle verkligen vilja välkomna dig in i vår gemenskap. Vad skulle hända då? En del skulle ju, jag vet inte. Men lyssna, för att det ska bli en gemenskap måste ju någon säga tack, jag kommer. Eller hur? För vi kan ju inte tvångsfrälsa folk in i vår gemenskap. Utan det förutsätter att någon säger välkommen in. Och att den andra säger tack, vad roligt, jag kommer. Eller hur? Så, för jag träffar ibland kristna människor som tycker nästan att man ska bära folk. In i kyrkan. Släpa in dem liksom. Vare sig de vill eller inte. Men jag tänker att det säger Bibeln ingenting om. Att vi ska släpa in dem. Eller bära in dem. Utan den talar om faktiskt att vi öppet säger välkommen in. Och att någon får säga själv tack, jag kommer. Och det är viktigt för att det ska bli en gemenskap. Relation. En på riktigt relation. Och det är viktigt om man... Alltså att någon har sagt välkommen och man tackar ja till den. Det är jätteviktigt då att man får tid på sig att börja känna att jag tillhör här. Precis som du sa förut att vi behöver liksom känna att vi hör hit och att man känner igen traditionen och man förstår. Ja, men det är ju jättetråkigt att komma hit och sjunga sånger som ingen har hört förut. Vi ska ju höra en hel gudstjänst med inte en enda sång som ni kan. Inte en enda psalm, inte en enda sång som ingen kan. Det blir ju jättetråkigt till slut. Alltså någonstans måste det finnas en känsla av att jag hör hit. Det behöver man tänka på. Sen så när man ska tillhöra en gemenskap så behöver man ju ta ansvar. Vad säger ni om den? Ja, men precis. Att man liksom tar ansvar. Men jag känner ganska många som gör så här. Ja, nu får vi se hur de fixar det här. Och så sätter man sig på rumpan och så tänker man, ja, får vi se. Och är det så att de inte fixar det här som jag har tänkt mig, då går jag. Alltså, ja, då tar man inte ansvar, va? Utan då, däremot kan det ju vara så här att man behöver fundera över, i Nya Testamentet så står det så här att när den helige ande får chans att hjälpa oss i vår gemenskap med varandra så vill han bygga en sorts karaktär i oss så att vi, det liksom pyser ut kärlek, att det pyser ut frid, att det pyser ut glädje. Och så finns det ett ord bland i den där uppräkningen i Galaterbrevet 5:22 där det står självbehärskning. Det är kanske inte min bästa gren, men självbehärskning betyder ju att man kan hålla tand för tunga. Men om jag ska tolka Nya Testamentet så skulle man kunna säga att den är världen. Och då menar jag inte platsen världen, utan jag menar den här tidsandan. Men jag tänker mig att det har, Jesus ger oss inte den rätten att ha en fiende. Han säger att vi kommer att få fiender som kristna. Världen kommer att hata oss, säger han. Och han säger att men har du en fiende så ska du be för den. Alltså vi är uppmanade att inte ge igen och säga där är fienden, slå honom. Utan det är vi uppmanade att älska och be för vår fiende. Ja, det lägger kol på huvudet så att saken kan ändra sig. Sakernas tillstånd kan förändras genom att vi älskar och att vi ber. Och Bibeln ger oss ett löfte om att vår kärlek till nästan kommer att göra skillnad. Det vill säga att hatet viker. Och Jesus har sagt att genom att vi använder kärleken och gemenskapen så kommer han att vinna seger. Du menar att de... Ja, det är de. Ger igen. Ja. Men så är det. För inom judendomen så säger man ju att man skulle öga för öga och tand för tand. Alltså ge igen med samma mynt. Men Jesus säger att ingen som vill kalla sig kristen har rätt till det. Utan att vi ska förlita oss på Gud. Om man läser Hebreerbrevet 11 så ser man att det finns ju människor som ju har gjort stordåd genom detta. Men å andra sidan så står det om dem som också är martyrer, det vill säga att de får ge sina liv för en sån inställning. Så Bibeln är, alltså Bibeln har, ja men det är jättebra, superbra. Men nu har vi kommit dit. Man behöver någon som säger välkommen in och så behöver någon säga tack, jag kommer. Och så behöver man ta ansvar för gruppen. Ansvar för att man pratar med folk. Ansvar för att man bjuder på sig själv. Ansvar för att man håller tand för tunga. Man måste inte säga allting. Och då menar jag så här. Man behöver ju inte tycka en massa saker. Är ni med? Ja, men varför har han kortbyxor på sig när han kom in i kyrkan? Eller in i vår gemenskap? Han borde veta att i vår kyrka så har man långbyxor. Alltså den där typen av tyckanden behöver man inte hålla på med. De får man bara lägga bort. Om man nu ska ta ansvar för en grupp. Men i en grupp är det alltid så att man inte har koll på sina ord. Alltså jag kan ju säga något som jag tycker är ganska vänligt till dig. Men du kan gå hem och tänka, den här människan, vad sa hon egentligen? Hon är ju inte klok. Och så tänker du så här, men det där gjorde mig faktiskt, jag vågar säga så här, eftersom du hade lite, tyckte lite om det här med dialektkränkt. Alltså jag vet att du inte är lättkränkt. Ja. Så, men hon är ju inte klok den här människan. Och så går du hem och jag tycker att jag har sagt något jättevänligt till dig, men du tycker inte jag är klok. Alltså det är lite så vi människor är. Det är inte alltid som våra motiv faktiskt syns och därför den som ska ta emot den här gemenskapen inte alltid kan. För den tolkar oss på ett felaktigt sätt. Men då tänker jag så här, en viktig, jätteviktig sak är att man kan förlåta. Och då är det så här att, vet ni skillnaden på försoning och förlåtelse? Alltså hur de där är kompatibla med varandra. Jag tänker, det här är jätteviktigt. Om jag nu har klippt till dig, vi bara inte pratar med varandra, utan jag klippte till dig här ikväll. Och så går jag hem och tänker, för du sa någonting till mig som gjorde att jag bara, nej men nu får du en smäll här. Då uppstår ju en skuld. Eller hur? Så när jag går hem så tänker jag så här, nej, jag måste nog åka tillbaks till Nynäshamn och göra upp det där. För att du och jag ska kunna försonas så måste vi ha ungefär samma uppfattning om vad som hänt. Alltså vi behöver inte ha exakt samma, men vi måste ha ungefär samma historia som vi berättar för varandra. Och så säger jag så här, men alltså, det var ju, förlåt, det var inte meningen att jag skulle slå dig. Alltså, det vill jag verkligen inte, det var väldigt dumt. Och då kan du säga till mig, alltså, jag borde ju inte ha sagt det där. Då tar vi varsin del av skulden och då uppstår försoning. Lyssna nu, vi är inte färdiga. Men om jag till exempel trillar under bussen, eller du trillar under bussen när du går härifrån, eller det är lättare om jag trillar under bussen. När jag ska förklara det här, så det är lättare om jag trillar under bussen. Du lever och så tänker du så här. Alltså den här människan var inte klokt. Och så börjar du älta det här och så tänker du så här. Men hon, tänk vad dum hon var. Hon har förstört mitt liv. Och till slut så är du så oförsonlig så att du blir bitter. Bittra människor luktar. Alltså det är på något sätt som om det sprider sig en stämning i rummet som alla bara flyr ifrån när man träffar en bitter människa. Men om du istället tänker så här, det var dumt av henne. Det var väldigt dumt, men nu är hon ju under bussen. Så det var väldigt dumt av henne, men jag förlåter henne. Då lättar din börda och du blir fri. Det betyder inte att du ska ursäkta det jag gjorde, utan på riktigt, du förlåter mig. Då blir du fri. Och det är så det måste vara. För ibland träffar ju människor som säger så här, jag har rätt. Det var rätt av mig att klippa till dig. Jag har rätt. En sån människa kan man aldrig försonas med. Eller hur? Alltså den människa som söker... Ja. Men jag tänker så här. En sådana människor som gör saker där det uppstår skuld, som sen alltid kräver sin rätt, sådana går inte att försonas med. Men för att överleva själv i ett sådant sammanhang så behöver man faktiskt förlåta. Inte för mig som är dum och vill ha rätt, utan för din skull så... bestämmer du dig för att förlåta. Och om man ska vara riktigt noga så är det så här att i Nya Testamentet eller i Bibeln överlag så står det väldigt lite om att be om förlåtelse. Men däremot står det väldigt mycket om att förlåta. Jesus Petrus kom ju en gång till Jesus och sa, hur många gånger ska jag förlåta min broder? 7 gånger eller? Nej, då säger Jesus så här, nej. 77 gånger. Det vill säga, 7 då är ju ett sånt där tal som Bibeln använder för att beskriva evighet. Det vill säga, du ska förlåta din broder hur många gånger som helst. Och då tänker jag så här, hur skulle världen se ut om alla förlät? Ja, men några av oss, eller kanske de flesta av oss, eller några i alla fall, är ju föräldrar. Och som förälder så lär man sina barn att be om förlåtelse. Och då säger man så här, men Kalle, nu har du slagit Pelle, be honom om förlåtelse. Och då så står Pelle där och säger, förlåt då. Eller hur? Och då är jag nöjd. Men egentligen säger ni ju ingenting. För vi har inte lärt varken Kalle eller Pelle att förlåta, utan vi har lärt dem, säg förlåt då.
Förlåt då.
Alltså de säger någonting som egentligen betyder ingenting. Men om vi hade lärt dem att förlåta, då skulle världen se annorlunda ut. Jag tänker att då skulle vi inte ha krig. Om alla har lärt sig att förlåta. Ja, det finns det ju alltid. Men jag menar, om vi nu ser det som ett... Bibeln har det ändå som ideal att vi behöver lära oss förlåta. Och då, det är ju Jesus det främsta exemplet på. För att när han blir korsfäst så säger han till, rakt ut i luften, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det vill säga, han höll dem inte för skulden mot dem, utan han förlät dem. Och han är ju det stora idealet, så att i egenskap av kristen har vi ju som uppdrag att förlåta. Och nu tänker jag, nu har vi lärt oss att för att kunna tillhöra en gemenskap så har man sagt välkommen, och så har någon sagt tack, och så är det någon, så har vi alla ett gemensamt ansvar för att det blir en trevlig, vi pratar alla med varann, vi fryser inte ut varann, alltså vi tar ansvar helt enkelt. Och sen har vi lärt oss att vi behöver leva i försoning, och kan vi inte försona så lär vi oss att förlåta. Och då blir det automatiskt så att för att det här ska kunna fungera så behöver vi ju faktiskt vara producenter, inte bara konsumenter. Jag sa förut att ibland säger det så här, aha. Jag måste berätta en rolig historia, men för många, många år sedan så var det en kvinna som inte alls kallade sig kristen som kom och gick på våra möten. Eller egentligen kom hon inte på våra möten på Värmdö, utan hon kom på bibelstudierna som vi hade på tisdagskvällarna. Och vi hade en serie där vi skulle tala om församlingen och hur Gud ser på församlingen. Inte på gemenskap som vi gör idag, utan på kyrka, eller kyrka, församling. Så. Och hon sa inte så mycket under de där fyra bibelstudierna. Hon satt där. Men så när vi har kommit till det tredje, och hon hörde diskussionen där kring bordet och sådär, så säger hon rätt vad det är så här, till en tant. Hon pekar på henne och säger så här, du, hörru du, hur vore det om du gick ner ifrån åskådarläktaren och började spela med dem på plan? Det blev alldeles dödstyst i lokalen. För då hade hon noterat att det var en av de här människorna som kom på det här bibelstudiet som hela tiden hade synpunkter på hur de andra skulle vara. Så hon satt liksom som uppe på en läktare så här, och så bara tittade ner på dem som kallade sig församling, fast hon egentligen tillhörde den själv. Så satt hon där uppe på läktaren och bara pekade och tyckte att så där borde man inte göra, och så där borde det inte vara, och så där skulle det inte vara, och så där. Och så hade hon massa åsikter. Och på något sätt så identifierade den här kvinnan, som inte alls kände någon i lokalen, hon identifierade det, och så sa hon, du som sitter här på läktaren, hur vore det om du går ner ifrån läktaren och börjar spela på plan istället? Det var faktiskt väldigt roligt. Ja. Så jag tycker att, och det är det jag menar, att vara ner och spela på plan, det är att bli producent, det är att vara delaktig. Kommer ni ihåg vad det betydde? Det sammankallade, de som är delaktiga, syskonen, inte de som sitter och bara tittar på de andra. Så det behöver man ha för att gemenskapen ska kunna fungera. Och man kan inte ha en attityd av att alla andra har fel. Det är bara jag som har rätt. Utan man måste vara villig att lyssna. Okej? Okay? Nu har jag printat ner de här sakerna på ett papper som ni ska få sen, så ni får ta med er det hem. Men om jag ska vara riktigt ärlig nu, så är det så här att om man ska tro Bibeln, oj vad tiden går, om man ska tro Bibeln, så, och det här har inte jag sagt, måste jag säga, utan det är en teolog, men jag tycker det är bra. Han har sagt så här, den som inte vill dela en kristen gemenskap är olydig mot Gud och försvagar sig själv. Säger ni om den? Den här teologen, han grundar det på ett bibelord i Efeserbrevet 5. Där det står, eller i Efeserbrevet 1:18, där står det så här. Må han, alltså Gud, ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under Jesu fötter. Honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Alltså, han talar om att vi behöver få vårt inre öga så att vi kan se vilket kraft Gud har lagt under sin kyrka genom att Jesus är huvudet och all makt är under hans fötter. Ni med? Så församlingen eller Kristi kropp eller kyrkan eller vad du kallar det, det vill säga gemenskapen, har mycket större kraft än vad vi vanligtvis tror. För vi tror ju ofta att det är vad vi kan göra som gör skillnaden. Men den här bibeltexten talar om Guds väldiga kraft när det gäller allt. Alltså med samma kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Den kraften har han lagt under Jesu fötter. Och honom har han gjort till huvud, står det, för kyrkan eller församlingen. Tack och lov, säger jag då. Och det är därför som man kan säga att den som inte vill dela en kristen gemenskap är olydig mot Gud och försvagar sig själv. Det stämmer ju också med den verklighet att Gud inte bara har gemenskap utan han är gemenskap. Så när han talar med dig och mig så tänker han, vi behöver leva i en gemenskap för att vi ska gestalta vem han är. Du tänkte säga något eller fråga något? Och det är ju tur att inte jag behöver döma den, eller hur? Ja, nej, men jag tänker att det är ju Guds dom som får gälla. Och så tänker jag att det kanske är så att i den här gemenskap så kan man forma en, något sant, trots att det inte är sant från början. För man kan ju inte förutsätta att, alltså, om vi nu ska fortsätta det här så tänker jag så här. Det är bara lärjungar av övertygelse som på grund av sina egna erfarenheter kan göra nya lärjungar. Eller hur? Om jag är en lärjunge så kan jag bara genom min erfarenhet och min kunskap göra nya lärjungar. Och jag tänker att när Gud talar om att vi behöver vara en gemenskap i relation så är det ju bara så att i en gemenskap man fostrar nya lärjungar. Ja, hos oss så har vi en grupp med nyfrälsta i en smågrupp. Och vi har två stycken jätteduktiga smågruppsledare som tar hand om dem här. Men det är ju cirkus i den där gruppen. Och jag vet ju att de här två smågruppsledarna då, som försöker med, dem, med alla sätt, de blev alldeles överlyckliga när det kom två stycken nya till deras grupp som faktiskt var stadiga och visste vad de trodde på. För helt plötsligt så orkar man mer. Är ni med? Så om man är en större grupp eller om man är en lärjunga gemenskap så orkar man fostra nya lärjungar. Det kan man orka själv också kanske, men det är ju oerhört mycket enklare om man är en gemenskap. Va, nu var det någon som sa något? Jo. Ja. Men de kommer gärna hem till dig. Och skulle du ha en kompis ifrån kyrkan som också kom samtidigt när du har dina kompisar hemma från din arbetsplats som inte är troende, så skulle ju ni vara två. Är du med? Men jag tänker så här, det är så mycket det här. Det handlar om att Guds folk behöver sluta att bara prata. Och istället börja dela livet med människor. För att jag brukar säga till mina barn, vi är ju inte konstiga. Alltså jag som kristen är ju inte konstig. Jag kanske är annorlunda. Men jag är inte konstig. Nej. Och då är det ju jätteskönt. Jag tycker jag ofta hör det bland mina grannar i alla fall. Som inte, ja, men jag hade en granne, han vågade inte komma in till oss. Han är rörmokare och vi fick läckage i vårt pannrum. Och så ringde vi till, eller Dennis hade hjälpt honom med några stenar på hans tomt med grävmaskin. Så här, och så, min man alltså. Och så gick han dit och sa, du kan du inte hjälpa oss med det här röret? Det läcker liksom, det kommer att bli dåligt till slut. Och han sa, men okej då. Men jag kommer imorgon, sa han då. Ja. Och så imorgon kom han. Och så sa han, nej, jag var tvungen att ta en öl innan jag kom hit. Jaha, sa jag, varför då? Nej, men ni är ju kristna. Man vet ju aldrig. Och sen när han gick ut därifrån, när han skruvade på sina rattar och sådär, så har han ju varit inne många gånger hos oss. Och då sa han, men ni är ju inte konstiga. Ni är ju ganska vanliga. Ja, jo, men precis. Vi är ju vanliga. Även om vi inte har samma uppfattning och tro som människor, så är vi ju inte konstiga. Bjud in människor i din gemenskap. Bjud människor in i ditt liv. Det är ju en lärjunges uppgift. Sen är det ju den heliga andes sak att undervisa människor om synd, rättfärdighet och dom. Vi ska inte gå runt och slå Bibeln i huvudet på folk. Men människor kommer att undra, men varför är ni så kärleksfulla? Varför ger inte ni igen? Sen finns det ju de som kommer att utnyttja det såklart. Men de flesta kommer ju ändå, vanliga människor kommer ju ändå att tänka. Men alltså, och idag är det så att våran rörmokarkille, han jobbar ihop med våran son. Och det är sådär väldigt kärleksfullt. Så att han berättar allt. Och så tänker jag, ja, det där får Gud ta hand om. Men jag håller med dig, som från början sa, att vi behöver ut och öppna våra sammanhang och våra gemenskaper så att det gestaltar vem Gud är. För Gud är gemenskap. Han inte bara har det. Därför är det här kanske en av de viktigaste frågorna som kyrkan har att jobba med. Det är ett gott vittnesbörd. Hörrni, för att avsluta det här nu, för nu har tiden gått, så skulle jag vilja säga så här. Jesus skrev faktiskt inte en enda bok. Han skrev i sanden en gång. Och det vet man ju hur det är. Det försvinner fort. Men han gestaltade vem Gud var för sina 12 lärjungar på ett sånt sätt. Så att de gick ut i världen med en djup kunskap om vem Gud var. Och så fylldes de dessutom av helig ande, så de fick den hjälp de behövde för att orka leva som en kristen. Är ni med? Så det är ju så här Jesus valde 12 människor att gestalta tron för. Vi behöver vara gestaltare av tro. Vi behöver vara det där fotografiet för att världen ska se vem Gud är. Och utan gemenskap är det inte möjligt. Så här säger Paulus. Eller så här säger Jesus i Markus 1:17. Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Alltså, kom och följ mig, så ska jag göra er. Inte blinda så här. Utan när ni följer mig så kommer naturligtvis ni att bli som jag. Det är ju det han säger. Och så här står det i Filipperbrevet 3:17. Bröder, ta mig till föredöme, säger Paulus. Det är ju inte så svenskt. Eller hur? Vi säger ju inte gärna ta mig till föredöme. Men han säger så här, ta mig till föredöme så, och se på dem som lever efter den förebild ni har hos oss. Så Paulus talar om, se på oss och gör som oss. Och då menar han och hans medarbetare. Så tron måste alltid gestaltas och det görs i en gemenskap. Och sen säger jag amen där. Jag hade en punkt till, men den släpper jag. Kan vi bara be tillsammans? Jesus, jag vill tacka dig för att du vill ha gemenskap med mig och mina vänner. Att du som vet allt, förstår allt och kan allt, att du väljer att ha gemenskap med oss, att vi får leva i relation med dig och att vi får lära känna din röst och förstå vem du är. Herre, det känns oerhört stort och på ett sätt så är vi ovärdiga det och på ett annat sätt så känns det som en jättestor förmån. Jag tackar dig för att vi också får ha gemenskap med varandra. Hjälp oss att bli bättre på det. Hjälp oss att bli bättre på att vara vänner, att ha gemenskap, att gestalta vem du är. Herre, jag tackar dig för att du vill signa alla mina vänner som är här idag. Jag önskar att du ska välsigna dem med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jag önskar att de ska gå ut med glädje över kunskapen om att du älskar dem och vill leva i gemenskap med var och en av oss. Och jag ber dig bevara och beskydda dem och låt din helige ande som är närvarande här och nu följa dem hem. Och så ber dig att det vi har talat om idag ska leva kvar på det sätt som du önskar. I Jesu namn. Amen.